en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind.
There's something strange with the engine.
And it's a new pet up.
What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track?
Set my balls on.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Jag undrar, Anna, om det inte är så att det här regnet och rusket framförallt som var på spa i Belgien i helgen och som så många gånger för, om det har kommit hit till mig nu där jag sitter i min lilla lägenhet i Stockholm, för att det small precis här utanför och blixtrade och det är alltså oändligt regn. Så jag tror att det kanske har tagit sig upp hit, och jag undrar om det kanske till och med kommer höras in på den här inspelningen. Men det blir kul i alla fall, för då blir det liksom spa, det blir vad heter det när det är verkligt? Det blir som att det blir på riktigt att vi är på spa fast vi är här.
Ja, alltså spa för mig brukar ju, eller var ju förr i tiden i alla fall, vatten underifrån, men numera så är det ju konstant vatten uppifrån när det gäller Formel 1 i alla fall. Så att det är väl bra om vi får lite sån här lite känsla av kombinationen ösregn, sol, väderomslag, vind och annat skräp som stör det.
Vadå? Vad betyder vatten underifrån?
Ja, men att man kliver ner i ett spa.
Jaha! Okej, så ja. Är du en spa-person eller?
Inte överhuvudtaget, men jag har ju ett tidigare spa. Liv levt i en värld där det var många i min närhet som var det, så kan jag väl säga.
Aha, just det. Det är så långt bort min verklighet att jag inte ens kopplar att spa är ett spa där man ska relaxa och sådär.
Nej, precis.
Jaha, vatten underifrån, här är vatten överifrån. Där var du lite slidy.
Någon gång så får man till det, det är inte ofta.
Det här är alltså mina första minuter på vad som är tänkt att vara en någon slags semester. Och när jag då kollar på väderprognosen så är den liksom belgisk hela veckan ut. Det är alltså spöregn, åska och regn. Och det är liksom inte ens, det ska regna så pass mycket så att jag inte ens kommer kunna spela golf. Nej. Regn.
Nej, men det är ju sådär lite grann. Den här sommaren 2023 som skulle bli som värre än sommaren 2018, det har inte riktigt varit i närheten av någonting sådant, i alla fall inte i de delarna av landet eller andra delar av världen som jag har rört mig i under den här sommaren.
Mm. Belgiskt väder. Apropå golf, så var det en av våra lyssnare som hörde av sig till mig att, i och med att jag har ju hintat många gånger om att det spelas golf, var det en av våra lyssnare som hörde av sig på Twitter, Patrik Björklund, som skrev till mig på Twitter och frågade om klubborna, i och med att vi ofta nämner att jag är lite lång och att jag då har förlängda klubbor, som ville ha specifikationer på vad jag hade för klubbor. Och då snackade vi lite golf, jag och Patrik Björklund. Det tyckte jag var roligt att när sånt händer. När folk hör av sig på olika ställen. Och igår, när det var, idag är måndag, spöregn och åska. Igår så skickade jag en bild på dig på F2-vinnaren av Belgiens Grand Prix, Enzo Fittipaldi. För att när jag satt och jobbade på Sportbladets redaktion så häpnade vi över vilken liten plutt det var. Och sen läste jag då att han var 1,68, men han ser alltså ut att vara 1,29. Han ser ut att vara hälften av Yuki Tsunodas längd.
Ja, men jag undrar lite grann hur den där bilden är tagen som du skickade med. Alltså han ska vara 1,68. Jag tror väl att det är en glädjekalkyl, de där 1,68 tagna i någon form av platåskor. Samtidigt ska vi veta att den kvinnan som han står och pratar med på den här bilden...
1,83. Det har jag kollat upp.
Ja, jag kommer ju inte ihåg. Ja, men hon har väldigt gärna högklackat. Jag kommer inte ihåg vad hon heter, men hon har jobbat för Mercedes och numera jobbar hon för F1. En brittisk.
Hon såg i alla fall ut att vara 3 meter lång,
ja,
när hon stod bredvid honom i alla fall.
Har, trots att hon jobbar i en miljö med väldigt många korta personer, så går hon gärna i högre skor. Vilket gör att hon är säkert runt 1,90 där, skulle jag tippa. Och därför ser det kanske något annorlunda ut. Till och med jag ser ju lång ut i de där sammanhangen i många gånger.
Ja, jag kom dit apropå snacka längd och golfklubbor och så där. Nu small det igen rätt rejält här. Det är bra att jag kör på laptop här i alla fall. Annars är det så att det skulle kunna smälla så pass mycket här att elektroniken slås ut. Så det blir spännande att se. Men jag kör ju på laptop, så vi kommer kunna klara oss. Det får man ju tänka på en gång när jag i min tidigare karriär, när jag jobbade som låtskrivare, satt på mitt förlaget som jag var signad på Södermalm på Bytestorget, Scandinavian Songs. Då satt vi och jobbade där en dag, och sen helt plötsligt dog alla datorer. Man satt mitt i sessions allihopa och jobbade. Allas datorer dog förutom min, för jag satt och jobbade på laptop, så alla blev av med sitt heldagsarbete typ. Och då var hela Södermalm slogs ut av elektronikkaos, men då klarade jag mig. Så laptop är livet.
Du, men ska vi inte smälla in oss i den här racehelgen då? För jag känner att det finns ganska mycket saker att prata om. Och jag har ju förstått nu när jag har suttit och liveat en hel helg att det faktiskt är många som hänger både på liven och vill gärna lyssna på våran F1-podd Plattan i mattan, där vi diskuterar igenom de där sakerna som kanske inte är så självklara.
Ja, spännande. Jag är nyfiken på vad de sakerna som inte är så självklara är. För nu har vi ju tagit oss igenom en sån här helg igen. Det var inte så länge sedan. Det var lite det var lite lurigt att planera podden, för de här sprinthelgerna är ju, vad ska man säga, poddlogistiskt svåra, som jag har sagt många gånger, och även så här. Så jag vet inte vart vi börjar, men vi får försöka köra kronologiskt som vi kanske har gjort innan då. Eller om du inte hade något annat som folk ville veta.
Nej, men det jag kan tänka på är ju att det har ju faktiskt pratats om att det ligger ett förslag på att man ska förändra lite i sprinthelgerna till nästa år. Att man istället, att man lägger kvalet till sprinten på fredagen, sprinten och sen kvalet till racet under lördagen och så race på söndagen. Och någonstans känner jag att det hade ju också hjälpt till i vårt poddande, för det hade blivit lite mer logiskt. Det blir lite rätt hur vi än gör det, tycker jag, så blir det rörigt, för man har så otroligt mycket. Det är helt omöjligt egentligen att sätta hjärnan på paus på fredagen. Så när man liksom, på något sätt så blir det så att man sätter den på paus efter det där kvalet, och så konstaterar man att jaha, det här händer, det här och det här och det här, och förstappen om bestraffning. Och sen så bara blackout. Och så börjar man om på lördagen. Och sen med alla de här regnavbrotten och allt annat som händer, som gör att de här olika sessionerna under lördagen blir så himla långa, så står man ju där som ett fån igen på söndagen. Och vad var vi nu då? Och hur mycket ska vi ta med oss från sprinten? Nej, men vi behöver inte ta med oss så mycket, för det var ju ändå bara 8 poäng som delades ut. Och där står Pierre Gasly och jublar liksom. Man tänker att ja, vad jublar du över? Det var väl fint med en pallplats, men alltså, det gav ju ingenting egentligen.
Jag känner att min ultimata önskan är att man skulle kunna ha ett minnesoll som professor Dumbledore har i Harry Potter, just för de här sprinthelgerna, när han sätter trollstaven mot skallen och plockar ut minnen som han slänger ner i en skål. För att det är så svårt att separera vad som var vad när man då kommer så här då, som vi nu sitter på måndagen efter en sån här racehelg, just för att det du säger, att det är liksom blackout. Så då skulle man vilja ha då, efter att man har sett kvalet, sätta trollstaven mot tidningen, sula ner det i minnesålet, sen göra samma sak på lördagen och söndagen. Vet du vad jag pratar om, eller?
Ja. Självklart.
Kanske till och med så att jag har pratat något om det här minnesålet förut. Jag känner igen liksom hur jag relaterar till sprinthelg. Att min första tanke är att gå till ett minnesål i professor Dumbledores kontor.
Ja, rätt in i Harry Potters underbara värld med vidunder och varelser, eller vad heter det? Men jag kan tycka på något sätt, för att klara av arbetsmässigt en sån här helg, så behöver man också ha den typen redan under helgen. För man kan inte släpa med sig någonting. Man måste verkligen nollställa, gå vidare. Och en sån här helg i och för sig, som börjar med skräpväder redan under fredagen och förstör egentligen den enda träningsmöjligheten som finns innan bilarna ska ställas in inför då kval, sprint och race, känns ju att den blir ju ofullständig på något sätt. För att du har liksom, alltså Sainz körde mest, vad körde han då? Typ 9 varv eller någonting. Det var ju noll och ingenting med vad man egentligen behöver göra inför den typen av helg för att få ut det, för att få ut den informationen som man faktiskt behöver. Och sen blir det ju himla snurrigt när det är så mycket av och på och fram och tillbaks. Men varför sjutton? Ska vi kasta oss in i den där, var ska vi börja kvalet?
Nej men jag tycker vi har börjat bra, för det har ju varit mycket snack om formatet som du säger. Och ja, min liksom tanke nu här, ja, jag vet inte var vi ska börja. Jag hade en tanke när jag påbörjade meningen och sen 2 sekunder in så försvann den. Vi kanske ska säga hur det gick i racet, vi kanske ska säga hur det gick i sprinten, vi kanske ska ta det kronologiskt. Men det som hände i sprinten i alla fall, bara om vi pratar format och inte vad som har hänt och faktiskt racing, så tänkte jag i alla fall under helgen att, för det som hände i sprinten var ju att det var så mycket regn så att det blev uppskjutet, och då kände jag så här, det vill alltid... Alltså av alla banor så är det väl oftast stora regn- och ruskproblem i just Belgien. Så jag har ju tänkt att så här, var risky att välja att göra sprint just i Belgien, där man historiskt sett ofta har så mycket regn. För att sprinten ska ju vara då kort och liksom actionspäckad. Men om man då ska börja racet bakom en säkerhetsbil, någon ska våga gambla ifall det är för blött eller för torrt, så det blir ett gulflagg och några varv bakom en säkerhetsbil, då sitter man ju där. Och det var ju liksom på vippen att man körde bara 7-8 varv av den här sprinten liksom, efter att Lance Stroll kraschade ut sig när han skulle göra då liksom ändå ett legit försök att gambla lite när han skulle gå på slicks. Ja, men... på det där racet. Och då, det blev ju inte så mycket då tänker man, särskilt då jag som efter förra helgen har pallrat sig ut till en racingbana, man är där hela dagen och så längtar man liksom för själva liksom, ja, stjärnan på julgranen eller löken på laxen som är Formel 1-racet, eller ja, då i det här fallet sprinten. Men då får man ju ingenting om det då bara ska köras liksom av 15-14 varv så körs hälften bakom säkerhetsbil, och ja, du fattar vad jag menar, just att välja att placera sprintracet i Belgien.
Men du glömmer ju bort en sak här, och det är att
ja, det gör jag glömmer nog bort många grejer.
Ja, men en sak, det är att normalt sett så körs ju racet i Belgien, det är det första racet efter sommaruppehållet. Så har det ju vanligt enligt traditionen. Men det finns, och då har man haft problem med regn. Men för att undvika det så flyttade man racehelgen till den månad när det är minst regn enligt statistiken i Belgien. För den tidpunkt på året när det är minst regn i de här bergen som Spa ligger där i Ardennerna, det är alltså slutet av juli fram till mitten av augusti. Så man hade ju gjort ett försök här för att man ville testa att ha ett sprint på en sån lång bana som 7 kilometer. Det är ju himla långt, alltså 7 kilometer. Jag tyckte jag sprang länge i morse, då sprang jag liksom 6,5. Och det var inte ens varit ett varv på Spa. Så att det är ju en himla lång bana. Och det, egentligen så tanken med det är ju god. Däremot så ställer ju vädret till problem för att vädret inte är så som vädret var planerat att vara. Man gjorde ju en tanke om flytt där. Så att,
jag tycker kul att man ska försöka planera väd.
Nej, men du vet ju också hur när du har monsunsäsonger, du vet ju när det är man kan ju bara gå tillbaka och titta på statistiken så ser man ju ungefär normalt sett så regnar det inte så där mycket i Stockholm som det har gjort den här veckan liksom. Normalt sett så kan jag sitta i Skåne i början av augusti och njuta av sol på stranden och varmt vatten. I år är det typ 13 grader i vattnet. Så att det är ju inte riktigt, värmeböljan kom ju väldigt tidigt i år, så man kan inte bara skjuta ner sig, för de hade faktiskt en idé och en tanke som jag tycker var god. Sen kan vi inte rå på vädret, och då blev det som det blev. Det var inte bra att ligga så länge bakom säkerhetsbilen en sprint, men vilka alternativ finns? På Spa, där sikten är så dålig, jag såg till och med en tweet ifrån, jag tror det var Autosport, där det skulle vara 2 bilar på bilden. Den ena ser du, den andra ser du möjligen konturerna av, men det är 2 bilar om man tittar riktigt noga. Så dålig är sikten. Jag fick också mycket från de här otroligt engagerade läsarna på liven som liksom undrade, men varför varför kör man inte? Det är väl bara att köra. Ja, jo, för den killen som ligger först så är det inget problem. Men för bil 10, 11, 12 och 13 så är det inte riktigt lika enkelt.
Nej. Och det är ju också en grej som man pratar mycket om. Det finns, apropå det där att planera vädret, det finns ju ett gäng som man kan lita på när det kommer till att planera väder. Vet du vilka det är?
Lita på? Det är ju inte SMHI i alla fall.
Nej, nej, det är kineserna. För de sa inför OS i Peking 2008 så lovade de, det har kanske också sagt i podden. Fan, sen nu när man har gjort så många poddar, det känns som att man har lite bra stories, men då kanske man har rivit av dem ibland. Men om man inte, om jag inte sagt det förut, eller om jag sagt det ändå, så hade kineserna då sagt inför OS i Peking, att sommar-OS i Peking 2008, att de utlovade strålande väder alla dagar. De sa att det kommer vara kanonväder, pangväder under hela OS. Det var liksom en del av deras pitch till. Och då tänkte man, jaha, hur ska de göra då? Hur kan de planera bra väder? Nej, vi spränger bort molnen. Så de körde ju upp bomber och smällde bort molnen så att de liksom sprängdes bort. Sen vet jag inte hur mycket av det där som var liksom vetenskapligt som var korrekt och liksom okej, så att säga. Men det var deras grej. Och tro fan att det var bra väder på OS i Peking.
Alltså jag var ju där på Paralympics några veckor efter OS. Och vad jag kan minnas så har jag nog sällan upplevt en sån strålande blå himmel och så få bilar som vad jag upplevde de veckorna. Det var en eftermiddag, vet jag, som man fick springa från fågelboet för det vräkte ner. Annars så var det rätt schysst.
Ja, så om det är några man kan lita på när det kommer till att göra väderplanering, då är det kineserna. Belgarna, not so much, för att de kanske håller sig liksom inom mänsklighetens rimliga ramar mer och fattar att man ska påverka regn och rusk. För rusk blev det. Okej, nu har vi snackat format. Är det något mer vi ska säga om format och det snacket som har varit kring banan och det som har varit om den dåliga sikten och det tragiska dödsfallet Dino van 't Hoff som många la ner blommor, och så pratar man om just Orouge och synen där uppe där den olyckan hände, för att man inte ser någonting när man kommer ovanför krönet.
Alltså de två dödsolyckorna vi har haft de senaste åren då, Dino van 't Hoff och även Antoine Hubert, är ju båda bilar som har blivit stående på banan, som har blivit påkörda. Och det har ju också skett olyckor i annan typ av racing som inte har varit FIA-relaterad på samma sätt på den banan. Så sikten är ju svår, man behöver säkerligen se över banan, se över hur man ska göra det, för det måste ju vara säkert. Förare utsätts ju för stora risker naturligtvis i de farterna som det är, men man ska ju göra det så säkert som det går inom den ramen som man arbetar för, så att säga. Helt säkert kommer det inte att bli, men det är ju inga idrotter egentligen eller någonting annat som är helt säkert heller. Du kan alltid bryta fingret i äppelmos, du kan skada dig på en fotbollsplan under hästpolo eller ishockey. Det är ju, eller någon annan idrott liksom. Det kan ju alltid hända, även när man går över gatan på en landsväg. Men just här så behöver man ju se till att det är så säkert som det går. Sen kan det aldrig finnas en 100% garanti naturligtvis.
Problemet här är ju att den är ju liksom legendary på ett sätt som är liksom sällsynt. Eller Monaco är ju legendariskt. Silverstone är legendariskt. Och Rouge är ju legendarisk för att den är så unik. Så man vill ju behålla den ur ett sånt perspektiv, den liksom raka kurvan, snabba delen av banan där. Men samtidigt så är den ju livsfarlig på ett annat sätt än vad många andra ställen är, och just när det är regn. Det har ju gjort försök att bygga en liten chikan där nere på botten så att man ska inte ha den här oändligt höga farten, vilket gör att den där sikten inte är lika, vad ska man säga, farlig då. Är det något sånt man ska kika på liksom, och göra om banan där i krokarna just?
Alltså det är ju lite sådär farligt kan man ju säga när man kör i 320 km i timmen på en raka och man inte har en sikt på 50 meter. Det är ju klart att det kan hända saker. Men man måste ju se Jag vet inte exakt hur man ska göra. Den kunskapen har inte jag. Men däremot så måste vi ju lita på att de som ansvarar för säkerheten ser till att det blir så säkert som möjligt. Om man nu ska göra någonting i samband med orors. För att inte 17 ska vi ha dödsolyckor om det går att undvika.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nu tar vi oss igenom den här helgen från start till mål kronologiskt. Och då börjar vi med det som var kvalet till racet på fredagen efter träningen.
Det enda som var skönt med det kvalet tycker jag var att Verstappen hade ett stycke bestraffning med sig, för han bytte växellåda. Han har stoppat in ytterligare en växellåda nu i sin pott, vilket gör att han inte ska behöva byta fler växellådor i år. Det var problem med den som han hade i Saudiarabien tidigare år. Det gjorde ju att vi visste ju att han inte skulle ta pole position, och det öppnade ju för lite grejer. Sen så, visst, han var nära att ryka redan i Q2, men någonstans så var den här tryggheten i att i alla fall ingen Verstappen i första startled, tyckte jag kändes lite upplyftande i alla fall, om man får säga så.
Ja, men även utan den bestraffningen så var det ju alltså, tyckte jag, jättespännande ur den aspekten att Verstappen i Q2 låg på plats 11 när tiden runnit ut. Alltså när det står noll på klockan när de har påbörjat sitt sista varv. Och det var nära att ryka, för han tog ju sig bara precis över där. Gasly hade chansen som kom bakom att peta ner Verstappen till att missa Q3. Och det hade ju varit spektakulärt ändå. Alltså plocka bort bestraffningen och grid penaltyn ur ekvationen, så satt man ju, jag satt på nålar där. Ja, jag vet inte vad mycket mer det var. Ferrari var ju bra som vanligt, tog ju då polen på grund av Verstappens miss där. Det var, jag vet inte, jag kommer inte ihåg mer av kvalet.
Jo, men
Norris var nära att smälla i Q1, kommer jag ihåg.
Ja, och sen Daniel Ricciardo blir av med en tid, vilket gör att han försvinner väldigt tidigt. Plus att Haas gör ju ett tokmisstag med våran Q3-specialist Nico Hülkenberg. Hulken hade ju en bedrövlig helg, och den började ju redan här när han då inte ens, alltså de låg ju i kö för att komma ut, för att ta sig vidare helt enkelt, för att hitta mest fart så att man hade den farten man skulle ha, och då hann ju inte alla bilarna ut, och där var ju Hulken en av dem.
Nu undrar jag om inte det här är sprintkvalet. För i min skalle så är det här sprintkvalet som det händer. Och här har vi ett sånt jäkla bevis på att det är snurrigt. För du kan lika gärna ha rätt. Det kan lika gärna vara så att det var i vanliga kvalet. Jag har däremot i min skalle, som jag inte har lyckats plocka ut mina minnesåldtankar, så har jag i huvudet att det var i sprintracet.
Jag tror att
Vi låter det vara så nu då. För att om vi bara säger hur kvalet gick i Belgien, så startar de ju alltså, Leclerc fick ju pole, Perez hamnar ju som tvåa, Hamilton trea. Hamilton såg fortsatt bra ut. Sen var det Sainz och Piastri som hade också en kanon helg fram till racet, och så Verstappen som fick starta sexa då med den där bestraffningen. Men alltså, för Hulken startar ju sist, och han startar från pitlane. Han passade på att byta ut massa delar. Så jag ser nu hur du googlar frenetiskt, Anna. Och jag tänker att det är roligt att ha kvar, för att vi är båda förvirrade. Och det är liksom transparens kring hur snurrigt det kan bli med det här. Och just det vi har pratat om, att det är svårt att separera delarna mellan varandra. Har du kommit till något svar nu? Nu sitter du på mig.
Om jag kommer till något svar? Alltså jag vill ju med bestämdhet hävda att Hulken var värdelös i båda två kvalen.
Ja, det är korrekt. Han hade ju den värsta helgen av alla.
Nej, men Ricciardo vet ju, han vart struken med sin tid, är jag rätt övertygad om, där, och gick inte vidare. För det har jag för mig från när jag sett att lajva. Däremot så kvalade han in bra i sprinten.
Ja, men alltså oavsett om det var nu i kvalet eller i sprintkvalet. Det som hände med Hulken, han fick inte ens sätta en varvtid.
Nej, han kom inte ut. Han kom inte ut. De misslyckades ju med hela... Han var skitförbannad efteråt. Och det var han ju egentligen. Han är alltså sist i båda kvalen. Han sätter inte ens en tid i sprintkvalet. Han sätter en tid i den andra, men det är ju, den är, det är en gammal tid.
Så ja, att... nej, men då var det i sprintkvalet som det hände. Då hoppar vi kvalet nu. Nu tar vi oss sprintkvalet, för sprintkvalet påverkade sprintracet mer än vad kvalet påverkade racet. Sprintkvalet, där satte inte ens Hulken någon varvtid, för att som du sa så var det lång kö för att ta sig ut. Och då när han då kommer på målrakan så måste man ju över mållinjen innan tiden har runnit ut. Och när Hulken rullar förbi då fattar han ju det. Han säger wow, I think that's it, no? Och så svarar hans engineer i lurarna, unfortunately, that's it. Och Hulken svarar, very interesting execution there. Sorry Nico, we got it wrong. Så de erkänner att det var deras fel att de lät honom sitta där och vänta på något sätt då, eller? För det är ju verkligen huggsexa och rävspel om att i den sista kurvan, just för att det är en sån långsam passage precis innan start- och målrakan. För i vanliga fall så kan man ju sätta fart liksom innan sista kurvan på många banor, men här så är man nästan stillastående när start- och målrakan börjar.
Ja, men jag upplevde att egentligen båda kvalen var, det var samma problematik egentligen i båda kvalerna, med lite osäkert väder och tveksamheter kring när man skulle ut för att få rätt, kunna sätta sitt varv i rätt tid, för att inte riskera att sätta sitt varv för tidigt. För sätter man sitt varv för tidigt så... Ja, det var ju det som hände med Perez i sprintkvalet exempelvis. Plus att kunna komma ut när det är så många bilar som ska ut samtidigt i Q1, så blir det ju ett problem när man är 20 stycken. Då kanske vi ska säga att det är tur nu att vi har 10 team och inte 13 liksom.
Mm. För det var ju alltså långa, långa, långa köer, och man vill sätta en sen tid för att det har regnat, och då ju fler bilar som kör med sina däck i spåren plockar då bort vatten, vilket gör att det blir torrare, och ju fler varv som körs desto snabbare går det under hela tiden, så därför vill man sätta sin tid så sent som möjligt. Och det var ju där som var det luriga. Sen var vi då i sprintkvalet när vi kom till då Q2, dit Lance Stroll hade tagit sig, och då började det torka upp, och det såg ju inte jätte, alltså det, med samma däck som alla andra så såg det inte kanon ut för Stroll, så de drog en rövare i Aston Martin och sulade på slicks på honom. Han var ju ganska skeptisk direkt på utvarvet när de säger till honom, ja men vi måste committa till det här nu är det bara att köra, satsa allt vad du kan. Och det såg bra ut när han satte igång det där. Men sen så drog han, ja, sladdan av banan för att det var för halt. Och då blev det röd flagg, och så ledde det till att hans teamkollega Alonso inte heller fick sätta någon tid där i Q2. Totalt var det 4 förare som inte fick någon tid i Q2 på grund av det här röd flagget. Och det är ju också en aspekt som liksom ställer till det mycket. Man gillar ju att de gamblar, men det får ju konsekvenser på hela fältet.
Ja, absolut. Absolut. Det hade ju, det, alltså det som är knepigt också, vi sa den här banan är 7 kilometer lång, det är det som är så knepigt också, det kan ju regna i en del av banan och vara torrt väglag på en annan del av banan. Det är så, alltså 7 kilometer är långt alltså.
Ja, det är ju nästan en mil från ena till andra sidan. Nej, det är det ju inte, eftersom att de åker ju runt på något sätt, men just den här banan är ju, det är ju från ena punkten till punkten som är längst bort från den andra, så är det långt. De andra är ju tajtare så att säga. Det är ju mer kurvor som går runt omkring i banan. Men i sprintkvalet så slutade det med att Verstappen var snabbast, såklart. Piastri, som då hade en kanonsejour där i under lördagen, han kom tvåa, Sainz trea, Leclerc fyra, Norris då också, McLaren återigen femma, sen Gasly sexa, Hamilton sjua, Perez åtta, nia, Ocon tia, Russell. Det var startordningen när sprinten sen drog igång. Och nu tar vi oss in i sprinten.
Liten kul grej först bara. Okay. Veckan innan så var det 3000 delar som skilde kvalet. Nu var det 11000 delar. Jag drog ut en liten fråga hur långt det är. För då hade någon fantastiska engagerade läsare där som faktiskt räknade ut att på den här banan skilde det alltså 61,6 kilometer, nej, centimeter. 61,6 centimeter skilde det mellan Verstappen och Piastri på 7 kilometer. Det är inte mycket.
Vad betyder det ens?
Att om bilarna hade kört bredvid varandra. När de var i mål så här var Verstappen då 61,6 centimeter före Piastri om man har startat bredvid varandra. Om du tänker som ett 100 meters lopp liksom.
Ja, och då håller man en klassisk skollinjal framför sig. Finns det en skollinjal längre? Du och jag växte upp med skollinjaler i trä och sen ibland så hade man plast som man kunde bända. Har man skollinjal nu, du som har ungar? Känns inte som att det finns längre. Man tar upp iPhonen och mäter.
Min son som läser teknisk linje, han har en linjal.
Ja, det är bra kar kommer det bli. Men alltså, Piastri höll ju upp så här mellan tummen och pekfingret i depån när han skulle visa hur nära han var. Liksom. Mm. Men egentligen är det skollinjalen som är avståndet, så att säga.
Ja, typ.
Ungefär hur man mäter.
Typ.
Ja. Förra veckan försökte vi ju i ljud beskriva vad 11 000 delar var. 3 000 delar, ja, så hette till och med avsnittet. Det försökte vi förklara i ljud. Det var bra, då försökte vi förklara det i bild då, visuellt, vad den här tiden var. Det är bra, då går vi i linje. Och det ledde ju då till att Verstappen tog pole.
Fast är det pole i sprinten? Det är väl första startposition egentligen?
Ja, exakt.
Det där alltså.
Vi kan väl till och med börja med, apropå det här att varje helg så vet de inte vad de ska kalla det när det är sprintrace. Vi hörde ju Horner till Verstappen förra sprintrace-helgen om vad man nu ska kalla det. That's another podium or whatever vi ska kalla det. Och den här gången var det Piastri då som tog sitt första podium i livet, och då sa ju han så här:
more work to do, but no, I'm very happy to get the good points. First, I would say podium, but I don't really know what this is, so first top three in a sort of race.
Sort of race, sa ju han visste ju inte heller. Det är lite blåst på konfekten att han då själv inte ens känner att det är ett riktigt podium.
Nej, men det är väl det där som egentligen är sprintens problem. Att ingen vet någonting om någonting egentligen. Utan alla bara tänker, ja men det är väl typ så här. Det är som, jag vet inte. Det är typ det mesta. Och det var väl som typ allt på spa. Det är typ sol, typ regn, typ hagel, typ blåst. Typ intermediates, det är typ full wets, det är typ säkerhetsbil, det är typ start, fast vi kör lite bakom säkerhetsbilen först. Jag vet inte, typ. Hela helgen var typ.
Jag undrar om det är så här att det måste gå en hel generation med det här sprintformatet för att det ska sätta sig och alla ska tycka att det är det rimliga. Det vill säga, en hel generation måste växa upp och lära sig gilla Formel 1 med det här formatet för att det ska bli standard. För att som det är nu så är det ju av och på och lite olika test, så att det hinner liksom inte sätta sig, och därav en av de yngsta i fältet tar ett podium och inte ens vet om han vågar kalla det podium för att det känns lite lurt för honom. Så tror jag.
Ja, så kanske det behövs lite mer tid i alla fall, men jag tror ju att sprinten är ju här för att stanna i alla fall under ett par år till. Sen får man ju se, det är ju alltid så. I F1 är ju ingenting skrivet i sten, och är det skrivet i sten så kan man flytta på den stenen. Så brukar jag ju säga. Så att vi får väl helt enkelt se, men det är lite så typ.
Ja, jag började i slutet av racet, av sprintracet, med Piastris podium. Ska vi ta oss till början, för där har vi har nuddat det lite. Man startade alltså på full wets bakom säkerhetsbilen, och action blev det ju då direkt, för att när säkerhetsbilen då släppte, bilarna tankar ju upp liksom för att köra så många varv som är liksom bestämt innan, men sen kör man ju flera varv bakom säkerhetsbil, då går ju liksom bränslet ner, men då kortar man ner så att racet inte ska köras fullt, och då när säkerhetsbilen väl går in så har ju alla då känt under tiden att full wets är inte rätt däck att köra det här racet på, så det blev ju dunder action direkt när startfältet släpptes loss. Nu är de iväg, som Hans G. Lindskog brukade säga på travsändningarna. Eller?
Ja, det var...
han sa, här kommer de, Hans G. Lindskog.
Startbilen accelererar och de är iväg. Kinga. Kom iväg, starten har gått, favoriten lägger han på. Här kommer de då med tre bogey till ledningen. Det är...
Alltså, trav är ju inte min specialitet. Även om jag har faktiskt varit på Prix d'Amérique en gång.
Ja.
Det var intressant. Jag jobbar, jag har ingen aning om vad jag gjorde. Hästkrafter var jag i alla fall. Men,
ja, det var det.
Typ. Här också. Men... Ja, det blir
men det är just att de får släppas iväg sådär, att de får dra.
Ja, det kändes ju som att det var mer action i depån än vad det var på banan under stora delar av den här sprinten som egentligen blev lite för kort. Alltså det som hände, hände ju i början, och så har jag kanske ibland uppfattat det som under flera sprinter i år. Att det som hände, det händer i början.
Mm. Men det var nära på att smälla överallt och hela tiden i depån. Först när halva fältet, alla tog ju in då. Alla visste och alla var överens om att det är intermediate som man ska köra på och inte på full wets. Så när säkerhetsbilen drar så tar alla in en av sina bilar. Och då ska ju alla då byta däck och sen ska alla ut direkt också. Så det var ju just att hela fältet går in samtidigt. Ofta så är det så här, ja, det kan vara en eller två incidenter i depån för att det är två bilar som går in ungefär samtidigt. Men här var det ju alla bilar samlade i en klunga i depån och skulle in, byta däck, ut, och då var det ju snortajt att smälla hela tiden. Och även på varv två när resterande delen av fälten kom in och skulle byta däck, vilket var helt otroligt att det inte hände någonting allvarligt där.
Ja, nej, men det får man väl säga att man var snyggt att de såg till att de inte gjorde det.
Mm. Ja, det var kul. Andra delar av det här sprinten då. Sergio Pérez, ja, där var vi igen. Nu går vi händelsen i förväg och berättar att han kom ju tvåa under det riktiga racet. Men det såg ut som det har gjort ett par gånger den här säsongen. Det var ingen fart alls, det var avkörning och sen var det did not finish i sprinten för Sergio Pérez.
Ja. Det finns inte så mycket mer att säga, tycker jag.
Nej, vi säger det vecka ut och vecka in. Något som vi inte har sagt då, det är Safnauer-effekten. Hur låter det när du säger det?
Safnauer-effekten?
Ja. Ja, det var podium direkt från att Safnauer har kommit ut att han ska dra åt Fanders efter den här alpinstarten på det här året. Det kanske vi ska prata om efteråt, så vi inte pratar för mycket om just det. Men det blev podium direkt när han har meddelat att han ska dra.
Vi tar det efteråt, för det där vill jag säga både en och två och tre saker om, tror jag.
Ja, men podium för Gasly direkt.
Ja, det var väl, eller direkt, det var väl det också ett uttryck. De har ju väntat.
Va? Det var ju direkt efter att Safnauer ska dra.
Ja,
men det är inte direkt i alpin.
Nej, precis. Och jag tror inte att det ena hängde ihop med det andra här.
Nej, men han var glad i alla fall, Gasly.
Ja, men det får han väl vara.
Ja, och annars då från sprintracer, vi har snackat om racingen, så kan det ju vara kul kanske att lyssna på när George Russell och Toto Wolff kacklade med varandra på radion inför, just i och med att det regnade så in i skogen där uppe i bergen.
George, you have some wetness in the car?
I mean, I'm underneath a tent and I just feel sorry for everyone in the grandstands.
So what do you think, like, removing the tent to have the real feeling?
I'm not too sure the mechanics would appreciate that, but... Unless you want to come and stand in the rain with us. Are you not on the grid, Toto? I feel like you should be standing here.
Yeah, for loyalty, you know. Yeah, loyalty.
Yeah, you know.
You know, it's even speaking into the garage. I think I'm closing the doors, you know.
Ja, men alltså, grejen med Russell är ju att för honom regnar det både på insidan och utsidan av hjälmen. Det har vi lärt oss i år.
Ja, okej. Det var sprintracet. Kan vi prata om racet nu?
Det tycker jag. Det är så mycket. Gud, man blir ju helt snurrig i bollen.
Okej, nu har det tagit ganska lång tid innan vi kommit till racet. Så man undrar vart man ska börja det här racet då, va? Ska man börja med hur det slutade eller ska man börja med hur det började?
Om du frågar mig som har jobbat som kvällstidningsjournalist i ganska många år, så finns det ett par punkter som jag tycker är intressanta. Och det är relationen mellan Max Verstappen och hans raceingenjör, ungefär som gubbarna i Mupparna eller ett gammalt gift par. Den är intressant. Det som också...
Det där är ett bevis på att du har varit med i matchen länge, att du refererar till Mupparna.
Ja, visst är det.
Jag tror att av alla våra som har börjat följa Formel 1 på grund av Drive to Survive, så tror jag att det är 0,9% som har sett Mupparna i sin uppväxt.
Vadå? Men, Sesame Street?
Ja, man känner kanske till Mupparna, men alltså det är en riktigt bra angivelse i hur länge vi har hållit på, du och jag. Jag minns mupparna, men det är ändå inte så mycket. Men bra, mupparna, det är som mupparna.
Ja, men den smällen mellan Piastri och Sainz, där Sainz är supersur efteråt för att han menar på att man kan inte ta den vägen som Piastri tar som rookie, utan hade han kollat på de senaste 7-8 racen som körts på Spa så hade han vetat om att då blir en incident där. Det vill säga Sainz skyller ifrån sig igen. Den är intressant. Sen är det då det som också är intressant tycker jag, det är... Nu måste jag leta i huvudet här.
Här går du igenom punkterna. Vi ska inte prata om punkterna, eller? Alltså Verstappen och radion.
Jo, det är klart att vi ska prata om dem. Jag tänker bara vad det är för punkter. Och sen är det intressant, det är uttalandet av Helmut Marko om Sergio Perez efter det racet. Någonstans där tycker jag att man kan sammanfatta hela det racet. Allt annat är liksom bifigurer. Punkt.
Okej. Okay. Då börjar vi med att lyssna på Verstappens då gnabb på radion med sin race engineer när han liksom kände sig så himla säker och så himla överlägsen och verkligen ville visa för alla att jag är så himla bra. Så här lät det.
Don't forget, Max, use your head, please.
Are we voting or not?
You just follow my instruction.
No, I want to know what both cars do it.
Max, please follow my instruction and trust it. Thank you.
Vad tycker du?
Jag är lite tudelad inför detta. Därför att det här är inte första gången som GP får vara ganska väldigt tydlig mot Verstappen med vad man ska göra och inte göra. I det här racet så på något sätt i mitt hjärta så hade jag gärna sett att Sergio Perez hade fått möjligheten. Han startar längre fram än Verstappen. Han har ledningen i racet, att han får ta en seger, för att i slutändan tror jag att det hade gynnat teamet mer än att Verstappen tar den här segern. Men alla som ser det här vet ju att Verstappen skulle aldrig någonsin låta det hända. För han är ingen teamplayer. Han är Max Verstappen och han jobbar för team Verstappen. Och så går det framåt. Och lite är så också i den här relationen som han har med sin raceingenjör som försöker att styra honom. Och raceingenjörens jobb är ju egentligen att hålla koll på siffrorna men också hålla koll på en förares känslor under racet så att han inte ska göra något dumt. Verstappen sitter i bilen, han vet hur bilen känns på banan, han vet hur förhållandena är här och nu. Men raceingenjören har ju hjälp av väderappar, han har koll på tider, han kan jämföra med andra, han ser vilka han kör emot och så vidare. Han ska ju ha den stora bilden av alltihopa. Och här blir ju deras, alltså det är verkligen som ett lite gnatigt gammalt gift par eller... Mupparna, ja, men de här gubbarna som satt på läktaren. Alltså så. Och lite så.
Hur lät de?
So this is going to be a fantastic show.
Yeah, it better be. Because tonight we're keeping score.
Yes, and on a scale of 1 to 10, here's your score so far.
Och då blir det så att JP måste nästan hållas. Alltså Verstappen blir som en tjurig tonåring liksom som han måste hålla i där. Och jag tror att det är bra för deras relation att igår efter racet kunde de antagligen inte skratta åt det där. Idag kan de inte heller göra, men de måste jobba igenom det för att hitta, för den här säsongen spelar det kanske ingen som helst roll. Det spelar ingen roll i år, för Verstappen har vunnit den här VM-titeln. Så ser det ut idag, för han kör en bil, de andra kör ett annat mästerskap. Men för framtiden så måste de också, för han kommer inte vara så här överlägsen under alla år och alla säsonger, utan det kommer ju en annan morgondag också. Och då måste de ju hitta en relation som funkar. Och så här tror jag inte att det kan gå att hålla på i all evighet. Samtidigt måste Verstappen ha en stark racingingenjör, för annars kör han över allt och alla.
Mm. Det är många grejer kring just den här radiotrafiken som är, alltså det är två delar av det. Först är det ju att han ligger bak, Perez leder, och det är då Verstappen snackar av, alltså när race engineern GP säger use your head please. De sa det hur många gånger som helst under det här racet. Vi fick ju bara höra use your head please en gång typ i sändningen, men folk som har suttit och lyssnat på enbart Verstappens radio säger att det, liksom, det var under hela racet use your head please, nästan så pass mycket så att man funderar på om det var ett skämt, för det var hela tiden follow my instruction under hela tiden. Jag som varje vecka sular in lite småstats, och den här säsongen innebär ju mina småstats nästan alltid nya Verstappen-rekord. Man förstår ju teamet att det är ju klart att det hade varit bäst att få upp Perez så högt som möjligt under den här säsongen. Men samtidigt så är det ju så att när man ser då, Verstappen har ju ett legacy att ta hand om också. För att när han är klar sen så vill ju han såklart vara den största genom alla tider. Och om han då vinner det här racet, nu är han bara ett race ifrån till att tangera Vettels rekord i antal raka segrar, vilket gör honom liksom tar honom högst upp i historieböckerna. Och för varje race han vinner så är det ju också ett liksom maraton race i historieböckerna. Så det känns så sjukt, alltså jag förstår Verstappen så himla mycket också, men att göra det på ett oödmjukt sätt är ju det som liksom, vad man ska säga, rör upp känslor hos mig. Jag tycker ju ändå så här, Verstappen är snabbast och bäst och han har alla de här rekorden och tänka på. Nu spelar inte de någon roll, men när han sen är liksom, ja, förmodligen i framtiden kommer han kunna sitta och vara 123 år gammal med vetenskaplig utveckling. Så när han är 23 år gammal, Verstappen, så vill ju han kunna sitta säkert på tronen som den bästa genom alla tider och ha alla rekord som finns. Det är den ena delen. Sen kommer vi ju till hybris och Ikaros-delen mot slutet, när han är överlägsen igen och då säger så här, ja, jag kan pusha mer så kan vi byta däck så kan jag ta snabbast i varvet också. Och då får de återigen säga åt honom att nej, det vill vi inte göra idag.
I can also push on if we do another stop, a little bit of bits of training.
No, not this time.
För då säger han det på ett så liksom spydigt eller liksom nonchalant sätt där. Sen går det ju bara några varv och så får han lite sladd upp, om det nu var vid Oros som när han var nära att sladda av liksom.
Ja, men det är ju så här, storyn om Ikaros, den handlar ju om att han samlade väl så mycket fjädrar, va, så att han kunde fixa sig egna vingar, och så flög han ju bara högre och högre och högre, och till slut så flög han så nära solen att vaxet som höll ihop de här vingarna smälte och han föll handlöst. Det är väl i själva Ikaros
grekiska mytologin.
Ja, men det är väl själva Ikaros-storyn, om jag minns den hyfsat rätt i alla fall. Och
där... Är det inte så att hybris hör ihop med Ikaros? Har jag fått för mig det bara, eller?
Hybris. Ja, det känns ju som att Ikaros fick hybris i alla fall.
Ja, och det var dit jag ville komma med Verstappen, ja, när han då kaxigt säger till teamen att jag kanske är snabbare, så byter vi, så tar jag fastest lap också. Ha.
Jo, men och lite så är det ju också i den här, att ju högre Verstappen flyger, ju närmare solen han kommer, någon gång kommer fallet. Så är det ju också. Och frågan är ju också för Red Bull, vars dryck ska ge någon vingar, hur högt de kan låta sin egen Ikaros flyga innan han flyger ifrån själva teamet. För vad är störst?
Du bist så poetisch.
Ja, manchmal. Kriege ich auch die Runde. Nej, men vad är frågan liksom i det här? Hur... Verstappen, Red Bull, Verstappen. För teamets del så måste de ju hantera allt. För teamet är ju inte bara Max Verstappen. Grejen är ju att han är ju skitduktig. Men han hade ju inte varit så duktig utan alla andra. I år är ju alla andra teamen under sin egen nivå. Då klarar ju han sig själv. Han hade ju ledat det där förbannade konstruktörsmästerskapet utan hjälp av någon annan. Men en normal säsong så gör han inte det.
Du brukar ju ofta säga att i Ferrari så är det så tydligt att ingen kan någonsin bli större än märket, oavsett om du heter Michael Schumacher eller Niki Lauda eller Senna eller vad det nu kan vara.
Precis.
Är vi inte lite i ett sånt läge nu där Verstappen kanske ändå tycker att han är större än sitt märke då, den thailändsk-österrikiska energidrycken.
Det är lite det jag börjar bli rädd för. Och det är därför också när du jämför med Ikaros så blir man ju lite så, ja, de här vingarna alltså, hur länge håller de? För att han är ju, Verstappen är ju uppfostrad till att bli världsmästare och till att få, till att alla ska jobba för honom och runt honom. Men för att alla ska göra det också, även hans hjälpryttare och teamet runt omkring, så kan han ju inte klampa på dem.
Nej, och det är ju otroligt vilken ödets ironi det skulle kunna bli då. Alltså just att det är Red Bull ger i vingar och parallellen vi drar till den gamla grekiska mytologin. Om det nu var så. Jag undrar hur det är med Hybris och Ikaros, om de hör ihop med varandra. Ja, så känns det ju här. Och just det där snacket att han är så kaxig på ett sätt som han har å ena sidan rätt till med tanke på hur han kör, men å andra sidan inte vinner särskilt mycket sympatier på, kan jag tänka mig. Men ja, så är det med den saken, va?
Ja. Jo, du.
Okej, mer i racet då. Återigen så var det Safnauer-effekten även här, för både Gasly och Ocon körde bra och Ocon gjorde en riktigt fin, som jag har sett många på sociala medier hylla som årets omkörning när han kör förbi Synoda. Och sen sa Safnauer, något konstigt under helgen. Nej, vi ska ta Safnauer sen. Glöm Safnauer. Vi struntar i Safnauer-effekten. Det ska vi ta efter racet. Ocon och Gasly körde bra. Och det var Safnauer-effekten återigen. Men sen, för någon annan då som man ska säga kände att den flög den här helgen, så var det Piastri. Där tog det stopp under racet. Ja, men under den här fina långa streaken som de har haft nu när de har förvandlats.
Ja, men han flög ju ända fram till första kurvan där han blev intryckt mellan barriären och Carlos Sainz. Sainz hävdar ju med bestämdhet att Piastri är för optimistisk och övermodig. Piastri själv var väl något mer försiktig i detta, kanske kunde han ha bromsat lite senare och så vidare. Tävlingsledningen ansåg att det var en racing incident. Jag kan väl i efterhand känna att Carlos Sainz måste börja fundera över sin plats i näringskedjan, vart hans resa ska gå vidare och om han är på rätt ställe i livet. För just nu så känns det inte som att han är det.
Jag tycker det känns som att många gånger Sainz liksom inte upptäcker saker och ting och stöter ihop med folk. Jag tycker han känns mer och mer som en klumpeduns, Sainzen. För att han liksom klämmer ju in Piastri. Jag håller väl också med, det är väl lite racing incident. Men jag tycker man kan stapla upp ganska många gånger den här säsongen som Sainz har gjort grejer som man skulle kunna klandra honom för. Där han bara, oh, I didn't know what happened. Oh, what is it?
Nej, men typ så känns han. Klumpeduns. Han är ju inte den här graciösa Ferrari-hästen direkt. Stegrande hästen. Utan han är väl mer, men jag tror att han är frustrerad. Jag tror att han är enormt frustrerad över situationen som Ferrari befinner sig i, för när han lämnade McLaren så var det ju inte det som han... Carlos Sainz är ju faktiskt en förare som har varit runt en hel del. Liksom. Han började ju sin tid i ett Red Bull-team. Och det är lite lätt att glömma bort. Liksom. Men han klev ju in i... Han kom ju från deras Red Bulls junior-team när han klev vidare till Formel 1 och började det som då hette Toro Rosso 2015. Han har snart varit 10 år i Formel 1 och han har kört för Toro Rosso, han har kört för Renault, han har kört för McLaren och han kör nu för Ferrari. Så han har varit runt i många av de här större fabriksteamen, får man väl ändå säga. Men han har inte nått den positionen som han antagligen hade trott och hoppats på. Han är ändå 28 år nu och någonstans så tycker jag mig skönja en frustration över att han har faktiskt bara tagit en seger. Han har tagit 15 pallplatser, 3 pole positions och han har snart kört 10 år i Formel 1. Hans farsa är i alla fall flerfaldig världsmästare i rally, men vart går hans resa? Och när han blir frustrerad, så blir det sällan bra. Och vi har ju hört honom på radion flera gånger. Vi har hört honom i relation till Charles Leclerc, som är en ur-Ferrari-människa egentligen, som kommer från Ferraris akademi och Prema. Och det ryktas och pratas lite om Sainz framtid, eventuellt Audi som hans pappa tävlade för i rally och så vidare. Så jag tror någonstans att han skyller ifrån sig här i samband med Piastri. Det är nog frustrationen som pratar.
Jag tycker också att han skyller ifrån sig många gånger just där. Ja, han fick ju, det blev ju DNF på både han och Piastri efter den där. Sainz körde ett par varv innan det sket sig för honom också, och de gav upp och kände att det blev ett stort hål i sidepodden där efter att han squeezade Piastri. Annars så kändes det många gånger under det här racet som att nu var förvandlingen bruten med McLaren, när Norris också låg längst bak och Piastri var out där. För de har ju varit så flygande ett par helger i rad nu. Och det kändes lite så här i början av det racet, så kändes det lite som en sån här Disney-förtrollning, att där gick liksom 12-slaget passerade och McLaren förvandlades tillbaka till vad de var i början av den här säsongen. Men sen återuppstod Norris igen och körde som en dåre och blev sjua.
Ja, han valde lite annan strategi. Han var ju väldigt tidig i sina depåstopp, så han drog nytta av att de andra gick depå efter honom. Men det kan ju varit, alltså vädret här var inte helt bra för McLaren. Alltså, de var ju snabba, framförallt i den andra sektorn. De hade ju satsat väldigt, väldigt mycket på downforce i sektor 2, och att kanske inte då vara lika snabba på rakan. Och i sprinten å andra sidan så var ju det liksom en lyckträff när Piastri kör in sig som tvåa. Norris är sexa där, det kan vi ju inte gnälla någonting överhuvudtaget. Men i racet, vi vet ju inte hur det hade sett ut om Piastri hade överlevt första kurvan, vi har ju ingen aning. Så att, men de valde ju, de tog ju det beslutet och valde den setupen, så får vi vill se. Alltså, det här är en väldigt, väldigt snabb bana. Det blir spännande att se vad som händer på Monza. Som, de här banorna brukar ju ligga efter varandra, Belgien och sen Monza. Och de påminner ju lite om varandra. Nu är det ju Belgien, paus, stängd fabrik, Sandfort och sen Monza.
Mm. Ja, det blir spännande att se. Nu kan vi väl ta oss ut ur det här racet med att berätta hur det gick, eller?
Ja, men gör det. Det lustiga är ju annars, tycker jag, att Red Bull efter 12 lopp har typ dubbelt så många poäng som Mercedes.
Ja, och det blev ju som så många andra gånger för att Verstappen vann. Tvåa blev Perez nu, fick lite upprättelse, men 22 sekunder bakom. Leclerc smällde sig upp på podiet, och det var han glad för ju, första gången på länge, länge. Sen där bakom så var det Hamilton, Alonso, George Russell, Lando Norris, Esteban Ocon, Lance Stroll, Yuki Tsunoda. Och jag sa att Alpine äntligen hade en bra helg där, men den blev ju liksom fördelad på att Gasly tog podium på sprint. Racet och Ocon ändå knäppte in 4 poäng under det riktiga racet. Det är ju inte, inget superjubel väl, men med de orden så vill jag höra dig gå loss på Safnauer, att han lämnar Alpine.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, men det hela är ju lite konstigt. Tittar man på Alpine, som är Renaults fabriksteam, inför säsongen så lämnade Alain Prost. Sen så hade man en plan som hette 100 dagar, så skulle man, eller 100 race, förlåt, 100 race, och så skulle man åka tillbaka i toppen med Laurent Rossi. Han flyttades på inför det förra racet. Alpine har ju inte alls gått speciellt bra. Nu inför den här helgen så meddelade man att Alain Permé, Pat Fry och Omar Safnauer lämnar teamet inför helgen. Det är alltså tre otroliga tungviktare. Otmar Safnauer, han har ju varit hos Racing Point innan. Han tog ju med sig den här tyska sponsorn, BVT va, heter de väl, den rosa sponsorn, till Alpin, han får gå. Permé har ju varit sen 80-talet i det där teamet, oavsett vilken konstellation det har varit. Pat Fry är också en otroligt duktig medarbetare. Och det känns ju bara som att alltså de rycker ju nästan rötterna. Det är som om man plockar ogräs liksom. Man bara drar bara ut och slänger det iväg och så hoppas man att det ska växa någonting annat. För det här, alltså jag kan faktiskt inte förstå tidpunkten att göra detta. Visst, det är uppehåll nu efter 12 lopp, men det skapar ju en sån otrolig oro i teamet inför den här helgen där det är så mycket poäng och som står på spel. Och på något sätt så är det, det känns ju som att det är ju en konflikt som ligger bakom det här. Det finns ju någonting som gör att Safnauer vill gå åt ett håll och teamet kanske åt ett annat, och man kommer inte överens om hur man ska lösa saker, och då löser man sakerna med att ge folk sparken. Jag vet inte om det är den rätta vägen. Jag kan faktiskt inte riktigt förstå hur man tar bort så många chefer på en gång mitt under säsongen. Vi ser ju bara i Ferrari vad de har hållit på med sen de bytte teamchef. Så har det ju egentligen inte fått sån himla stor ordning på det, utan det krävs ju någonstans också en kontinuitet i någonting för att lyckas. Och Alpin har ju inte haft, alltså tittar vi tillbaks, Alpin, som jag sa, det är Renault, och Renault har ju varit lite fram och tillbaka som fabriksteam i F1 under den senaste 10-årsperioden, och sen så plockar man in Safnauer och han ska göra någonting tillsammans med de andra, och så rycker man ifrån. Jag vet inte, men någonstans så tror jag inte att vi har sett det sista av Otmar Safnauer i alla fall, för han är ju en riktig F1-människa. Frågan är bara vilken position och var han kommer tillbaka.
Jag reagerade på en grej som han har sagt i en intervju, och apropå det du säger att det är ett konstigt tidpunkt att bara slänga ut honom sådär. Han själv har sagt, du kan inte göra 9 kvinnor gravida och hoppas att du får ett bebis på en månad. Och det ska han ha sagt apropå att han behöver mer tid, att han tycker att han måste ha mer tid. Jag fattar inte den, men den har fått lite rubriker. You can't get 9 women pregnant and hope you have a baby in a month, sa han. Fattar du?
Ja, jag fattar. Jag tänker, det är ju inte så att
den är sjuk.
Den är liksom helt sjuk.
Men det var meningen han valde att sätta ihop. Du kan inte göra 9 kvinnor gravida och hoppas på att du får ett barn på en månad. Apropå att han vill ha mer tid i Alpin.
Nej, han har ju säkert varit gravid också, så att han vet ju hur det är.
Ja, men så vad händer då? Då kommer de att komma tillbaka med ett helt liksom toppstyrt från ett helt annat gäng efter sommaren, där de inte ska få jobba ens.
Nej, alltså de har ju en vecka på sig nu, sen är det 2 veckors paus och sen har de en vecka på sig till. Och jag vet inte riktigt, de måste alltså hitta en ny teamledning för slutet av den här säsongen, samtidigt som de måste se till att de kör in resultat. För så vi var ju oroliga inför säsongen över det här med att man har 2 fransmän i teamet, pratar vi om. Det kommer ju inte ta så lång tid innan det kraschar, men det har ju kraschat på alla möjliga håll. Alltså det känns ju som att hela teamet ligger nästintill upp och ner. Och Alpin är nu 6:a i konstruktörsmästerskapet. Typ. Alltså de har väl inte ens 60.
De är före Williams, före Haas, före Alfa Romeo, före Alfa Tauri, och de har 57 poäng. Och ovanför dem är McLaren med 103.
Precis, det är mer än 40 poäng upp till McLaren. Så att, jag vet inte riktigt, de ligger ju alldeles själva där. Är det de tänker, att vi kan varken komma upp eller ner, så vi måste göra någonting och göra någonting nu? Men det man känner en oro är ju, i och med att Renault har varit ett team som är lite fram och tillbaka, upp och ner, de har ju aldrig hunnit få någon kontinuitet i någonting. För det finns ingen. Jag undrar vad skälen finns egentligen.
Mm. Ja, det blir spännande att se vad som ska hända i Alpin i alla fall. Något mer då innan vi tar plus och småstats kanske? Förstappen blev av med en pokal till. Alltså den gick sönder en gång till. För nu skulle de, förra i Ungern så var det Lando Norris som champagnepajade Förstappens pokal. Som var värd 500 000, fick man reda på att det var liksom en sån himla dyr grip och fin. Så den pajade Norris. Och den här helgen skulle teamet ta bild med sina 3 pokaler som hade fått för Perez, konstruktör och Verstappen. Och då tog alla en bild och sen skulle de spruta skumpa. Och då började alla kuta. Och då så vänder sig Verstappen då när alla kutat därifrån. Att nej, inte igen. Nu har de pajat en till pokal. Så även den här helgen så pajade Max Verstappens pokal. Och det var en av tre bara för att Dr. Marco stannade medan hela teamet bara rusa. För att alla började spruta champagne på varandra. Eller... ja, jag ska berätta klart meningen. Alla kuta för att de skulle spruta på varandra. Och då Dr. Marco, han tar då rejäla grepp om två pokalerna framför honom. Så två håller sig på grund av att han sitter där helt stilla och håller dem där så att de inte pajar. Men Verstappens pokal pajade för andra helgen i rad. Och när jag nu säger champagne så fick jag ett otroligt mejl efter att jag hade skrivit en text efter att jag hade träffat Dino Beganovic, där jag skrev att han luktade champagne när han kom och mötte mig i Ungern efter sitt race. Och då var det en som svarade mig, för jag skrev det stinker champagne, eller jag vet inte om jag använde ordet stinker champagne, men han, jag skrev i alla fall att det luktar champagne om Dino Beganovic när han kommer. Och då var det en som svarade mig här. Det var så att Mikael Irebro skrev till mig: hej, vill bara informera dig och dina kollegor att det inte är champagne de firar med på podiet. Det är italienska Ferrari Spumante från Trento. Det är ett mousserande vin såsom champagne, cremant, prosecco, Francia, Corta, Cava med mera. Bara champagne, champagne från området Champagne i Frankrike. Det vet jag. Det kan säkert någon bla 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 bla. Inte menat som en diss mot dig. Jag tog det inte heller som en diss, ska du veta, Mikael Irebro. Det var intressant info, för man tänker att det är champagne. Men det är inte champagne, utan det är Ferrari Spumante från Trento. Va? Har du druckit det, Anna?
Nej.
Jag tycker vi ska fira när den här säsongen är över med Ferrari Spumante från Trento, för att vi har genomfört vår andra säsong. Kanske att det får bli en sån på semestern då. Nu är jag redo att gå vidare till plus.
Då kör vi plussen. Jag börjar med motorsportstoppet. Och det är ju den där trasiga bucklan alltså. Hallå? En gång till. Jag undrar vad den här var värd.
Ja, man kan säkert dra ihop en rejäl nota på vad de har pajat för pokaler där, Red Bull. Det kan de ju behöva i sin teambudget. Och ett plus då?
Det går ju till Alpin. Inte för att de tog en pallplats och Ocon körde in på poäng, utan för att det är kaos. Kaos, kaos, kaos. Två plus går till Yuki Tsunoda. För här snackar alla om Ricardo, men det är Tsunoda som tar pinnen. Tre plus går till McLaren. Oscar Piastris insats i sprinten. Lando Norris sjua i racet. Trots att han själv inte visste hur det gick till, eftersom han var helt övertygad om att han låg sist hela tiden. Det är ändå värt 3 plus. 4 plus går till Sergio Perez som är tillbaka på prispallen. Men det som jag tycker är lite intressant är ju då Dr. Helmut Marcos ord när han säger att han har insett att han inte kan vinna VM utan tagit sin roll. Ingen ser bra ut i jämförelse med Verstappen, och det måste man lära sig att hantera. Man är ju här för att vinna, men det går inte mot Verstappen.
Får man gissa på att det är Verstappen som får 5 plus, eller?
Det måste han ju nästan få efter den här säsongen som han har gjort. Han kan ju ta 9 segrar i Nederländerna nästa gång, och då tangerar han Vettels rekord på 9 vinster, och det på hemmaplan. Och han kan nog ta den 10:e segern sen på Monza, mitt i Ferraris hjärta. Mm. Så det var mina sista plus inför sommaruppehållet.
Då ska du få mina sista småstats inför sommaruppehållet. Och där börjar vi återigen, som vanligt och som alltid. Vi kommer fortsätta göra den här säsongen. Max Verstappen, han har lett 1835 varv sedan starten av 2021. Resten av F1-griden har under samma tid bara lett 1480 varv. Så han har alltså lett i princip 400 fler varv än alla andra kombinerat sedan 2021. Och då är det alltså så att han leder i princip hela tiden. Ett annat rekord som de har slagit tillsammans, Red Bull, de har vunnit de första 12 racen under en säsong. Första gången någonsin något team har vunnit alla race eller ja, de 12 första racen under en säsong. Och då tänker jag bara att förmodligen kommer vi kunna snabbspola till slutet av den här säsongen. Och då sitter jag och säger här, Red Bull är det första teamen genom tiden att vinna alla race under en säsong. Sen är det så här nu också, Anna. Vi får tacka för den här säsongen till ett par förare, för de är nu matematiskt ute ifrån att kunna vinna VM-titeln. Dani Ricciardo, Nyck de Vries, Logan Sargeant, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Hulkenberg, Alex Albon och Pierre Gasly. De är matematiskt borta från VM-titeln. Är du chockad?
Inte speciellt, va? Framförallt inte när det är Nyck de Vries.
Nej, det hade varit otroligt om han kom tillbaka och plockade VM-titeln. Sen är det så här att Verstappen är nu i kapp Fernando Alonso i antalet segrar från olika startpositioner. De har nu 9 segrar där man räknar då från olika startpositioner. Där är Alonso och Verstappen i topp före Niki Lauda, Nelson Piquet och sen lite folk där bakom. De har 9 segrar från olika. Verstappen har alltså tagit seger från första, andra, tredje, fjärde, sjätte, sjunde, nionde, tionde, fjortonde. Han behöver alltså ta en seger från femte plats eller åttonde plats för att då gå om Alonso på den här listan. Men apropå segrar utanför topp 3 så är det så att det finns en som är sjukare än alla andra, och det är Alain Prost som har 16 segrar utanför när han startar utanför P1-2-3. Och det är alltså så att Alain Prost har 16, Hamilton, Schumacher och Vettel kombinerat har 15. Det var en som jag åkte på. Det var lite roligt att se. Och sen den sista, det är att Oscar Piastri är den första rookien att leda ett racingvarv sen Esteban Gutierrez 2013. Men då kanske du höjer ett varningens finger för att app, det var ju ändå ett sprintrace, så den får man tolka som man vill. Tack och hej från småstädsen innan sommaren.
Typ kan vi lägga på det. Det känns väl som allting annat när det gäller sprinten, så är det typ. Men du, lite svensk koll då. Det var lite väl tungt tyckte jag ändå för Dino Beganovic den här helgen. Han var faktiskt som bäst 16:e man och är nu sexa när en deltävling återstår av F3. Det var väl inte riktigt vad han hade hoppat på för ett halvår sedan, va?
Chockerande hur kort säsongen är. Det pratade vi om när jag träffade Dino i Ungern, att det var liksom nyss ett litet uppehåll och sen bara 2 race kvar, pang pang, nu är det snart över liksom, efter Ungern där. Ja.
Men det finns en lite kul sak från det där racet. Sofia Flörsch, tyskan, hon tog faktiskt en 7:e plats och är därmed den första kvinnan att ta poäng i Formel 3. Hon tog en poäng i Österrike, men då var hon diskad efteråt. Så nu har vi haft en kvinna som tagit poäng i Formel 3 också. Det är lite kul.
Och det är också jättekul. Från och med det här så är liksom Dino Beganovic och Sofia Flörsch de jag följer i Formel 3.
Mm, vad bra. Men sen fick jag lite påbackning när jag lajvade helgen på att vi är så dåliga på Formel 2. Och det har vi ju inga svenskar, så att jag tänkte att vi kan då kolla, för vi har faktiskt en Mercedes junior, Fredrik Vesti, på andra plats i Formel 2. Och det mästerskapet leds av Theo Pourchaire som är en del av Saubers akademi. Plats 3 är ju, ligger en japan, Ayumu Iwasa, som är Red Bull-förare. Han och Liam Lawson som leder den japanska Superformula är väl de 2 som man kanske kan förvänta sig få se i någon av Red Bulls olika varianter framöver, med något test eller fredagskörning eller kanske Alfa Tauri. Mm. Men du, F1 gör ju uppehåll. Men vi har faktiskt lite IndyCars framåt, och där har det spetsat till sig när vi nu närmar oss Joseph Newgardens Nashville. För han tog 2 segrar i Iowa och har nu lika många vinster som Alex Palou. Och det skiljer 80 poäng och han har 5 lopp på sig att plocka in dem där. Så det kan bli lite spännande. Eriksson är 4 i mästerskapet och Rosenqvist 12.
Och nu är det ett uppehåll i Formel 1-säsongen nästa gång vi kör på Sandfort, och inför det racet så kommer vi snacka upp det racet, och kommande 2 veckor så har vi specialavsnitt som jag ser fram emot att få dela med av, för att där gör vi premiär med F1 Hall of Fame som vi har hintat om ett par gånger, och veckan efter så har vi en mycket speciell gäst som för mig var en chock när jag läste på om dennes renommé och historik inom Formel 1. Det lämnar jag er alla med. Och så säger vi tack för idag.
Ja, men tack för idag. Trevlig semester, Filip. Och sen kan jag väl säga att vill ni mer sugna på F1 så kommer F1-bloggen givetvis uppdateras även om det är stängt i fabrikerna.
Mm, ni håller koll på Annas blogg dagligen och ni håller koll på Plattan i mattans podcastflöde en gång i veckan varje onsdag, som vanligt. Tack för nu, hej då.
Tack så mycket.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind.
There's something strange with the engine.
And it's a new test of stuff.
What the? Yeah, what is this? Tractor? What is this tractor on track?
Set my balls on.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.